En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Så skrev Nobelpristagaren Per Lagerkvist i sin diktsvit Aftonland. Orden har följt mig länge. De talar sant om livet. Om man går in i Uppsala domkyrka så hittar man på södra sidan av kyrkan en stentavla där ärkebiskoparnas namn huggs in. Det börjar med Stefan, Alvastra-munken som blev ärkebiskop i Uppsala 1164. Längst ner står mitt namn. 2022 kom jag hit. Det är lätt att tro att ett namn inhugget i en stentavla ger en känsla av att vara odödlig. Skulle man få för sig det så kan man låta blicken glida uppåt i namnlängden. Snabbt inser man att man inte behöver gå särskilt långt bakåt i tiden för att inte ha en aning om vilka företrädarna var. Ärkebiskopslängden säger inte "du är odödlig". Den säger "du kommer att bli bortglömd" och det går snabbt. Det är själva serien, successionen, som är poängen. Man tar emot ämbetet en kort tid och backar sedan in i skuggorna. Och det känns rätt gott. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det gäller oss alla. Jag föddes för 64 år sedan i Jönköping. Därav kommer den här dialekten som vi gamla Jönköpingsbor älskar och som familj och vänner lär sig att leva med. Jag är gift med en östgötska, men barnen blev stockholmare. Som ärkebiskop är man Svenska kyrkans främsta företrädare i en mängd olika sammanhang. Det kan handla om internationella kontakter, om kontakter med företrädare för andra kristna samfund, det som vi kallar ekumenik, och naturligtvis också företrädare för andra religioner. Företrädarskapet handlar också om möten med offentlig förvaltning, politik, media och civilsamhälle och om att leda centrala kyrkliga organ som kyrkostyrelsen och biskopsmötet. Dessutom leder jag gudstjänster, stora och små, i Uppsala och på andra ställen. Utifrån den här beskrivningen går det nog att förstå att varje gång någon frågar hur en vanlig arbetsdag ser ut så blir jag lite nervös, typ. Ett liv har förstås många röda trådar och ärligt talat så är en del av de röda trådarna okända också för en själv. Men böcker har alltid varit viktigt för mig. Böcker man kan hålla i, sådana man kan stryka under i och skriva anteckningar i kanten på. I mitt bibliotek har jag en liten skämtteckning som jag ärvt av min far. Den föreställer en barsk gubbe i en skinnfåtölj. Han säger: "Det enda som går upp emot en god bok är en annan god bok." Mina föräldrar, Ingrid och Nils, de uppmuntrade läsning. Och de uppmuntrade en massa andra saker som man ville syssla med. Sport till exempel, en klar felsatsning. Musik likaså. Det fungerade på mina bröder som är duktiga pianister, men inte på mig. Men jag är glad över ett liv där jag är innesluten i musik och jag lyssnar gärna. Idag får ni några smakprov. Min mor spelade mycket jazz på radion. Far spelade klassisk musik på sin lilla stereo i arbetsrummet och i sitt snickeri. Min fru trallar och sjunger hela tiden, enligt egen utsago utan att veta om det. Så musik är för mig en känsla av trygghet och av att vara hemma. Själv visslar jag. Det är också en sak som familjen lärt sig att leva med. Det första musikstycket är en tacksam hälsning till mina föräldrar. Inte minst mor tyckte om det. I vårt samhälle delar vi upp oss mellan generationerna. Det finns inte många sammanhang i samhället där unga och gamla regelbundet träffas. Tyvärr, För kraften i tillitsbygge genom generationsöverskridande möten är viktig. Mycket av min tid som barn och ung tillbringade jag i lilla Bymarkskyrkan i Västra Jönköping. Den blev lite av ett andra hem. Där fick jag vuxna vänner redan som rätt liten. Jag tror, inte minst utifrån den erfarenheten, att en av kyrkans stora möjliga gåvor till samhället, det är att erbjuda platser där unga och gamla kan bli vänner. De unga fick förtroende redan från tidiga år. Långt senare, i vuxen ålder, samtalade jag med några vänner. Vi frågade oss vad det kunde ha varit som gjorde att just vi stannade i den kyrkliga miljön. När ordet gick laget runt så visade det sig att nästan alla av oss i ung ålder hade haft nyckel till kyrkan. Så var det för mig också. En riktig, fysisk nyckel. Jag var väl i 14-årsåldern när jag fick den. Nyckeln i förtroende var nyckeln till förtroende. För mig har det blivit en sorts symbol för att förtroende måste vara på riktigt. Och jag kan inte räkna de människor som jag mött genom åren som känt igen sig i detta. Ett synligt tecken på förtroende som är på riktigt och som sätter in den unga människan i ett relationssammanhang med andra generationer. Så byggde vi församling. Jag tror det stämmer på hur vi bygger samhälle också. Jag var miniorledare och konfirmandassistent. Och vid ett tillfälle när jag och min miniorledarkollega var i 17-18 års åldern så sa hon: "Borde inte du bli präst?" Det klack till inom mig. Varför inte, tänkte jag. Där började en resa av studier, eftertanke och bön. Det fanns alternativ som att bli arkitekt och det hade också varit roligt. Men präst, tanken släppte inte. Och så blev det. Inte har jag planerat mitt fortsatta yrkesliv. Det har nog rätt mycket gått på lust. Lust och bön som möter efterfrågan och förmåga. Kallelse kallar vi det i kyrkan. Och i min så kallade evangelisk-lutherska tradition så betonar vi att alla kallelser är likvärdiga och att alla uppgifter är viktiga. Återigen, så bygger vi samhälle tillsammans. Det behövs inte så mycket buller kring det sättet att tänka. Vi jobbar på och hjälps åt. I och för sig lär Martin Luther ha sagt att alla ämbeten är viktiga utom tjuvens och biskopens. Han var en stridens man och en drastisk talare. Förhoppningsvis är det ens gröna. I kyrkan är man ofta lite äldre när man blir ledare. Det ska inte ställas mot unga ledare. Men för egen del så har det varit till välsignelse att ha gått på många nitar, att ha sett liknande situationer komma igen och på något sätt lärt mig hur de kommer att utvecklas eller hur de kan utvecklas för att komma till godo. Många upplevelser har hunnit omvandlas till erfarenheter. Men som för alla, livet är ett ständigt lärande, så mycket återstår. Jag spelade som sagt fotboll helt utan framgång. Jag stod mest i vägen. Därför placerades jag ofta i mål. Där stod jag inte i vägen, vare sig för medspelare eller motspelare. Och tyvärr inte heller för bollen. Så det fick bli andra vägval. Att bli bortvald kan vara en svår erfarenhet och lämna djupa spår. Och det var plågsamt också för mig att inte duga. Men det har också varit till hjälp. För det bidrog till att peka ut en annan riktning. Jag sökte mig vidare längs de vägar som faktiskt var möjliga. Lust och bön, efterfrågan och förmåga. Ett gott samhälle verkar för att skapa plats för alla. Ett viktigt inslag i vår kyrkas själavårdstradition är att hjälpa människor att komma till sin rätt i relationerna till Gud, värld och sig själv. Att komma till sin rätt i en värld som så intensivt behöver allas engagemang för att bygga samhälle och framtid. No more walks in the wood. This is the aftermath of afternoons in the clover fields where we once made love.
then wandered home together, where the trees arched above, where we made our own weather, when branches were the sky.
För några år sedan var jag i Tanzania. Kilimanjaro var mäktigt att se. Men det var inte den tydligt snötäckta gässa som gamla foton visar. Klimatförändringarna och krigen i världen slår hårt, framförallt mot de fattiga. Flyktingströmmarna idag är ofattbara. Nyligen besökte jag flyktinglägret Kakuma i Kenya. 300 000 flyktingar bor där, betydligt fler än invånarna i Uppsala där jag bor. Men människor är mer än siffror. Från Kakuma ser jag ansikten framför mig, som arbetsterapeuten Colin i flyktinglägret. Hans arbete förändrade livet för lilla Avu som lärde sig att gå. Jag är djupt berörd av minnet av vilken avgörande betydelse som bistånd har för enskilda, för Avu och många, många andra. Världen är på många sätt en smärtsam plats, men till och med när människor tappat tron på att Gud finns, så tycks man ofta gå till Gud med sin förtvivlan. Det syns redan i Bibelns stora poesisamling, Saltaren. Människor ropar till Gud i sin förtvivlan över läget i världen. Det finns en gammal iakttagelse att när Gud svarar på bön så gör Gud det genom att skicka människor. Där är vi tillbaka i den där tanken på kallelsen, att vi alla behövs. Som Colin i flyktinglägret och lärarna på skolan för barn med funktionsnedsättning och många andra. Jag vill gärna tänka på det som att det handlar om att älska världen tillsammans med Gud. Och den och det man älskar vill man väl. Där föds också villigheten att handla väl. Där finns en klangbotten för kyrkans engagemang. Kyrkans uppgift är inte att tala om för folk vad de ska tycka, men att hjälpa till att finna redskap för att fatta goda och mänskliga beslut och utföra goda och mänskliga handlingar i kärlek och ansvar inför Gud. Ibland sägs det att kyrkan är politisk. En del bejakar och säger att det är rätt, andra säger att det är fel. Själv värjer jag mig mot utgångspunkten. Beskrivningen att vara politisk är att lägga andras mallar på kyrkan. Tittar man på kyrkans verksamhet så är det lätt att se att det allra mesta inte har särskilt mycket med politik att göra, om man inte drar ut tolkningslinjerna väldigt långt. Vi döper barn, samlar unga till att brottas med livet. Vi hjälper älskande par av samma eller olika kön att få gifta sig, och vi ber för dem. Och vi begraver människor och tröstar sörjande. Ensamma får besök. Människor i ekonomisk utsatthet får stöd och vi ordnar konserter och gudstjänster. Det är också lätt att se att i de flesta politikområden är kyrkan inte inblandad. De diplomatiska relationerna till Belgien eller dragningen av sjökablar eller regelverk för bilprovning, det ligger helt enkelt inte inom vårt område. Men om man tänker på kyrkans kallelse som att stå så nära Jesus att vi ser det han ser för att kunna göra som han gör och säga det han säger, då blir det tydligt att det finns områden som handlar om skapelsens och människans värde och värdighet där kyrkan har varit i 2000 år, helt enkelt eftersom Jesus var där. När och om politiken handlar om de frågorna, då är vi beredda att tala, argumentera och kritisera. Det här är perspektiv som sträcker sig in i många av livets och samhällets områden. Här behöver olika röster höras för att samverka till det gemensamma goda. Här finns brännande frågor om rättvisa, inte minst klimaträttvisa, om människovärde, om inkluderande samhälle och fred. Vi behöver hjälpas åt att älska världen och människan tillsammans med Gud.
If I can reach the stars, pull one down for you. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I need the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could.
När jag var i 18-årsåldern var det dags att göra lumpen. Det var inte helt okontroversiellt, för det vanligaste bland mina kristna vänner var på den tiden att göra vapenfri tjänst. Men jag ville göra vanlig värnplikt. I ett fredligt land uppfattade jag försvaret som fredsbevarande, som ett sätt att skydda mot krig i en ofullkomlig värld. Min far var signalist, radiotelegrafist, utbildad vid Lilla Frösunda. Och han hade gått högvakt. Det ville också jag. Det blev S2 i Karlsborg. Men telegrafiutbildningen var så intensiv att högvakten inte hanns med. Lite fånigt, men jag tänker på det varje gång jag ser högvakten. Äsch. Men telegrafi lärde jag mig. Och lumpen var en av de mest erfarenhetsgivande sammanhang som den unge, nog rätt barnslige, Martin fått möta. Och med mig bär jag budskapet från mina befäl när de kallade sig för Sveriges största fredsrörelse. Vårt försvar har vi för fredens skull. För att få leva i fred. För att freda oss. Signaltrupperna var redan då ett mycket tekniskt truppslag. Befälen var mycket kunniga, men framför allt genomsyrade av god mänsklighet, generositet och humor. Ledarskapsläraren Ulf på kadettskolan vid S1 i Uppsala, han hade gått på trupp under 1970-talet, en tid av motvind för militären. Han brukade beskriva den tiden med orden: "Jag var satt att göra det omöjliga tillsammans med de ovilliga. Ingen ledarskapsutbildning har gett mig så mycket. Tack." Givetvis var jag med och delade glädjen över det kalla krigets slut, och tillsammans med de flesta sörjer jag över det läge som världen nu har hamnat i. Och inte minst sörjer jag över hur kristen tro utnyttjas som en konfliktfaktor. Inget rubbar min tro att den kristna kallelsen är att följa Jesus, fredsfursten som han också kallas. I berättelsen om honom talas det om fred, redan från änglarnas sång vid hans födelse till hans centrala tal i bergspredikan och slutligen när han visar sig för lärjungarna efter uppståndelsen. Hela Jesusberättelsen genomsyras av fredens budskap. Jag älskar Sverige och är djupt tacksam för de traditioner och sätt att leva som finns här. Men det är något helt annat än det nationalistiska klantänkandet med eller utan kristna förtecken, kännetecknat av misstänksamhet mot andra. Jag sörjer över vad jag ser i USA och i Ryssland, där ledande kyrkliga företrädare i kristendomens namn har valt att gå den vägen. Nationalismen är ofta en bidragande orsak till krig, men sällan en del av lösningen. Som samhälle behöver vi någon form av andliga försvarslinjer. Till dem hör för det första att aldrig släppa fredens perspektiv. Vad vi än gör i beredskapssammanhang behöver vi återupprepa för oss själva att vi gör det för fredens skull. För det andra handlar det om att bevara vår mänsklighet, både vår egen och deras som vi upplever som motståndare. För det tredje att vara medveten om ansvar inför Gud, människor och det egna samvetet. Och det finns förstås fler. Jag beskriver dem i min bok Fredsteologi i krigets skugga. Överbefälhavaren Mikael Claesson citerar ibland en belgisk försvarsforskare, Sin de Bois, som sagt: "Tanken med totalförsvaret är inte att militarisera samhället, utan att demokratisera försvaret." Utan att spelas ut mot varandra behöver den pacifistiska fredsrörelsen och försvaret få uppskattning för att man båda arbetar för samma mål. Fred i världen må kännas avlägset, men dit måste vi sträva tillsammans, i drömmar, tankar, ord och handling.
You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
På min dator har jag en mapp som heter Döda vänner och släktingar. Jag skapade den för några år sedan när jag insåg att jag ville samla dödsannonser, minnesrunor och annat för de där som jag levde nära eller uppskattat på lite avstånd. Med åren blir det tyvärr fler och fler mappar med namn. För några dagar sedan la jag dit ytterligare ett klipp om en gammal lärare. En av de där som jag önskar att jag hade tackat lite mer. Till dem hör också historieläraren på gymnasiet som dog för decennier sedan, 3 veckor efter att jag hade tänkt jag borde skriva och tacka Gunnar för att han lärde mig att tänka. Men så blev det inte. Rakt igenom detta underbara, brokiga liv går en röd tråd av förluster. Jag har alltid burit en grundton av vemod. Det är kanske ett personlighetsdrag, kanske en yrkesskada att leva tillsammans med döden. Som med så mycket annat har jag försökt göra mig till vän med den, liksom med sorgen. Högmässan är svårslagen i att härbärgera sånt. Den lunkar på och genom kyrkoåret ställer den mig inför all livets glädje och smärta genom de fantastiska bibelberättelserna och de gamla psalmernas lödiga ord och de återkommande gudstjänsttexterna. Smaka på den här lilla bönen. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Detta är andlig friskvård. Med mild hand ställer kyrkoåret mig inför mitt liv och vår värld och lotsa mig vidare. Ett år senare är vi tillbaka i samma tema, men då möter jag det med nya erfarenheter. Jag tycker det är roligt att bli äldre, och det har jag i stort sett alltid gjort. Livet breder ut sig. Om man blir klokare vet jag inte, men man känner igen sammanhang och kan lite oftare förutspå vad som kommer att hända. Som i det där med ledarskap. Allt blir lite lugnare. Och det blir rätt tydligt att saker kan bli bra på många olika sätt. Det spelar ofta inte så stor roll om man löser en fråga på det ena sättet eller det andra rent praktiskt, så länge värdegrunden i det hela är god. Så åldrandet leder då inte till att jag har blivit blasé, snarare tvärtom. och man upptäcker också storheten i sånt som man kanske ryckte på axlarna och tidigare. En av mina företrädare som biskop i Linköping, Martin Lönnebo, han sa: "Den visa människan har kontakt med alla sina årsringar. Det är ett ideal jag gärna gör till mitt." Jag konfirmerades för ungefär 50 år sedan. Undervisningen var gammaldags. Vi satt i en hästsko bakom bord och fick lära oss saker. Och så fick vi läxor. Till läxorna hörde att lära sig psalmer utantill. Det var gamla skolan och ja, det var rätt tråkigt. Men när jag sitter i kyrkan idag så sjunger jag psalmerna ur hjärtat. För det var där de hamnade. Som frukt av gnetandet med inlärningen. Jag laddade mitt inre med visa texter. Jag skulle förstås ha kunnat fylla hela det här programmet med psalmer, men det är roligt att spela lite annan musik här. Välkommen till kyrkan för att njuta av psalmer. Men en sak vill jag inte glömma. Tack Ragnar, min konfirmationspräst, för psalmerna som du gav mig, som jag har så mycket glädje av idag. Om jag hade vetat det jag vet idag hade jag tackat dig mycket tydligare medan du levde. Och apropå vemodet och detta att ha fått följa nära och kära på deras resa mot slutet. När kroppens förmågor sinar anar jag att en dag kommer psalmerna som du lärde mig att vara kanske det sista som jag har kvar av det liv som var.
Det är lagom kallt att andas, det är lagom varmt att leva. Genom dagen kan jag följa dina spår. När solen färgar juni natten och när sången och musiken dansat ut, det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett tecken under vinterkalla dag.
På påskdagen ledde jag högmässan i Uppsala domkyrka. På 2 år har antalet deltagare fördubblats. Jag har ingen vettig mänsklig förklaring till det. Och det var påfallande många unga vuxna, män och kvinnor. Jag stod vid högaltaret och delade ut nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Urgamla ord mättade med poesi och mystik. Jag såg deltagarna i ögonen och mötte blickar fyllda av allvar och närvaro. Detta är på riktigt. Jag vet inte hur många tiotusentals människor jag fått ge nattvarden under mina 40 år som präst, men något stack ut under påskens högmässa i år. Det sägs att unga återvänder till kyrkan, och det är kanske så. Jag är alltid försiktig med att jubla över trender och vändningar, men statistiken låter ana en vänd trend när det gäller konfirmantdeltagande. Och jag ser ju att förtroendesiffrorna för kyrkan har ökat och färre personer lämnar Svenska kyrkan. Trend eller inte, så fortsätter kyrkan att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission på olika sätt sedan 2000 år. Vi försöker förstå samtiden och visa relevansen i det vi har och är. Men framför allt står budskapet fast. Att försöka stå så nära Jesus att vi ser världen med hans ögon för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Han beskrivs i Bibeln som den gode herden, och det är hans herderöst som ska återspeglas i kyrkans röst. Det behövs mer än någonsin i en trasig värld. Ofta talas det om polarisering, och det med rätta. Men vi behöver också se allt det som håller oss samman. När det gäller åsiktsskillnader inom befolkningen är de inte större än vad de historiskt sett har varit. Däremot har vi tekniska hjälpmedel som bidrar till en större känslomässig polarisering än tidigare. Lite tillspetsat skulle man kanske kunna säga att vi tycker ungefär lika olika som förut, men vi är argare på varandra än förut. En annan typ av polarisering är den som står mellan de som går in med polär ilska i debatter och de som försöker undvika polariseringen. Jag skulle vilja påstå att den senare gruppen är en tyst majoritet i samhället. Så ofta sitter jag tillsammans med människor i mindre sammanhang och hör en längtan efter det lugna, sakliga samtalet. Inte på något sätt överslätande, men lugnt. Låt oss fortsätta vara oense, men på ett mänskligt sätt. Vi har en bundsförvant för det goda inom i stort sett varje människa, för det är så Gud har skapat oss. Bejaka varandras goda vilja att bygga en god värld och låt argumenten brytas mot varandra. Men vi behöver tala till det goda i varandra. Om inte annat så är det väl uppenbart att om man vill påverka någon så är det en dålig idé att börja med att göra sig till ovän med den personen. I Romarbrevets 12:e kapitel finns ett bibelställe som jag ofta återvänder till. Där står: välsigna och förbanna inte. Och vidare: gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Det tycker jag är ett bra sätt att tala i Jesu efterföljd. Varken mesigt eller undfallande i sakfrågor, men med en tonalitet som tar på allvar att den jag möter, också i en konfliktsituation, är en Guds älskade människa med kapacitet och vilja att göra gott. Att göra så är också att våga sätta sig själv och sina egna perspektiv på spel. Nyanser har mycket större påverkanskraft än tvärsäkerhet, men det bygger på egen öppenhet. Kanske är hemligheten att söka på djupet, inte på grunt vatten, i både människors själ och livsdjup. Att söka den djupvisdom som jag vill kalla Guds på allvar.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for?
I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
En vacker sensommardag för några år sedan var jag i Akkamella i Tornedalen och deltog i en återbegravningsceremoni. Bakgrunden är att Svenska kyrkan historiskt har varit delaktig i försvenskningssträvandena av de människor som långt före den svenska tiden, eller vad man nu ska kalla det, levde i norra Sverige. Samer, tornedalningar, kväner och lantalaiset. Det var en mörk tid i samhället. Många var samlade vid den kyrkogård i skogen där de döda en gång lagts till vila. Strax intill brusar Muonio älv utmed den finska gränsen. Återbegravningen gällde kranier från 23 individer vars gravar plundrats. Kranierna hade förts bort till så kallad forskning. Nu återvände de, var och en i en vacker näverask. Människor var högtidsklädda, ansikten allvarliga. Musik, högtidstal, men framförallt en oerhörd samling i det historiska ögonblicket. Traktens ungdomar körde högtidligt de små askarna i sina bilar. Det påminner oss alla om att detta inte bara har med historien att göra, utan också med framtiden. Nu återbördades kranierna efter 146 år för att vila där de en gång begravdes. I Svenska kyrkan pågår ett ursäktsarbete i förhållande till det samiska folket. Det bygger på omfattande forskning och en framväxande insikt om kyrkans skuld i övergreppen, då statskyrka och en del av statens verksamhet. Insikten i skulden uttrycktes 2021 och 2022 i två ursäktsgudstjänster, ledda av min företrädare Antje Jackelén. Jag deltog då som biskop i Linköping. Arbetet går nu vidare i 8 åtaganden. Det är handling som räknas. Också med tornedalingar, kväner och lantalajset pågår ett arbete där forskning, dialog och samlingar med ursäkt är viktiga steg. Mångfald och likformighet, den frågan brottas mänskligheten ständigt med. Så mycket smärta har orsakats av att vi haft låg förmåga att tåla olikhet. Där finns många stråk i samhället också idag. Det är som att vissa positioner som har med människans värde och värdighet att göra hela tiden måste försvaras. Det har att göra med rätten att leva sitt liv och rätten till att bli respekterad, också för den som inte är konform med majoritetssamhällets perspektiv. Mångfald blir svårt när det är på riktigt. Då sätts min vidsynthet på prov. Det gäller också kärlekens många uttryck. Svenska kyrkan viger med glädje personer av samma kön eller personer av olika kön. Jag har själv lett båda delarna och det är samma vigselordning som gäller. Det görs helt enkelt ingen skillnad. Kärlek är kärlek och kärleken är av Gud. Det finns ingen tvekan i vårt ställningstagande i detta. Ibland brukar jag tänka på barndomen i Jönköping, Smålands Jerusalem och den myllrande kyrkligheten. Lite skämtsamt tänker jag att vi var mångkulturella långt innan ordet var uppfunnet. Så var det kanske inte, men man fick verkligen övning i att möta de som var annorlunda. Som unga hade nog många av oss hög svansföring, så det var roliga debatter. Det var en god träning för livet. Samspelet mellan individ och grupp kan vara smärtsamt, men ofta är det spännande. Jag hör övertygande argument för att mångfaldiga grupper både arbetar bättre och trivs bättre ihop. I grunden handlar det om alla människors rätt att få plats och utrymme i samhället.
Jag kommer från en väg genom regnet där stenen stöter växer i kanten. Vem jag var en gång innan jag blev vem som helst. I dina ögon en gång, från ett annat håll. Rädslan har runnit genom åldrar och städer, genom blodomlopp och märkliga gator, tills jag blev vem som helst. En mörk brusande fors, tills jag blev vem som helst.
Välkommen till Ärkebiskopsgården. Så har vi ofta förmånen att få säga. Sedan 1600-talet bor ärkebiskoparna i det gamla huset i Uppsala domkyrkas närhet. Fastigheten har varit i kyrkans ägo nästan oavbrutet sedan 1300-talet. Valven från den tiden finns kvar i källaren. Största delen av huset är officiella representations- och mötesytor. Men här har jag och min fru också en lägenhet. Ofta kommer barnen med respektive och barnbarn på besök. Det ger också ett möte mellan gammalt och ungt, mellan tradition och förnyelse. Att få leva i den här miljön under några år av sitt liv är förstås en förmån, även om det är en plikt för ärkebiskopen att bo i tjänstebostaden. Också i detta är vi delar i en lång kedja. Ofta tänker jag på mina företrädare när jag går i huset, Anton Niklas Sundberg. Det var om honom man sa vid stadsbranden i Karlstad 1865. Landshövdingen grät och bad, men biskopen svor och släckte. Ryktet om hans mustighet har många former. Johan Olof Wallin, psalmdiktaren, var ärkebiskopen kort tid och han aldrig flytta in ordentligt. Men hans promenadkäpp har flyttat in. Den står i ett hörn som i väntan på att han ska ta en sväng. Jag gissar att alla före mig har brottats med samma frågor om person och roll. Här står Martin från Jönköping, men när andra tittar på mig så ser de ärkebiskopen. Fast inte familjen. Barnen och barnbarnen. Där finns ett tryggt sammanhang som frågar efter människan, inte rollen. Att vara sig själv i rollen och bevara rollens integritet är en brottning. Jag tar över något från företrädarna som de har skapat utifrån sina klokheter. Jag gör någonting med rollen, det inser jag ju, och lämnar den vidare till en kommande efterträdare. Den stora rosa salongen och matsalen är speciella rum. Där har samhällets ledande företrädare samlats för fest och goda samtal. Det är så min fru och jag brukar tala om huset. Man har gjort det i hundratals år. Och ett av syftena med huset är just att samla människor för reflektion och lärande i lite oväntade konstellationer. Här samlades man efter franska revolutionen i undran. Här stod man efter vinkongressens omstöpning av Europa när den var klar 1814-1815. Äntligen fred och äntligen ordning, sa nog somliga. Här stod man 100 år senare och såg Europa fatta eld. Här andades man ut 1918, fylldes av fasa 1939 och lättnad 1945. Och här har vi samtalat om klimat, om covid och om den outsägliga smärtan i dagens konflikter. Längs väggarna i rosa salongen hänger kunga- och drottningporträtt några 100 år tillbaka i tiden. Det är på ett sätt en rest från statskyrkans tid. När jag var nytillträdd ärkebiskop så frågade jag mig om vi inte skulle göra om rummet till ett mer modernt rum. Men jag insåg rätt snabbt att det vore dumt att göra så. Man ska ha kontakt med sina årsringar. Och inte minst som kyrka är det viktigt att inte sudda ut sin historia. Historien är alltid på gott och ont. Och det är genom att se den som den är som man får möjlighet att lära sig av den. Och att inte döma gångna tider hårdare än man själv vill bli dömd av framtiden. Också vårt nuvarande kungapar finns på bild. Även om vi inte är statskyrka så har vi ett samhällsbärande uppdrag tillsammans med andra samhällsinstitutioner. I mitt bibliotek och arbetsrum sägs min företrädare Nathan Söderblom, fredspristagaren, har legat på Lide Parade efter sin död. Hans kista stod där alltså så att människor kunde komma och ta avsked. Nu ska jag spela salmen i denna ljuva sommartid av just Nathan Söderblom. Förmodligen är den komponerad på flygeln i ärkebiskopsgården. Historiens spår hör ihop.
Sweet.
När jag valde yrkesliv så valde jag att bli församlingspräst. Och det är rätt avlägset från det jag gör nu. Vaggeryd i Småland och Tumba i Botkyrka kommer att bli mina platser för församlingsarbete. De finns kvar, djupt rotade i hjärtat. Att som präst leva nära människor i glädje och sorg som är kyrkans nerv, det är ett fantastiskt arbete. Människorna i Vaggeryd och Tumba finns fortfarande alltid med mig i mina tankar. Och ofta funderar jag, hur skulle det jag säger fungera där? Då passerar ansikte efter ansikte, situation efter situation min tanke. Konfirmander, unga ledare, gudstjänstfirare och många, många som jag mött på samhället eller i dopens glädje eller begravningarnas sorg. Svenska kyrkan finns överallt i Sverige. Det är en del av vårt uppdrag att vara rikstäckande och det ska tolkas som att vi ska vara lokalt närvarande. Så viktigt det är att kyrkorna i förorter, i centrala lägen och i glesbygd är levande platser. Verksamheten, ja, den varierar. Jag glömmer aldrig prästen som låtsades vara en elefant när han ledde långdansen på kyrkans julfest. Eller de diakoner som stått mitt i den yttersta smärtan när något hänt i bygden. I glädje och sorg. En erfaren präst gav rådet. Vi ska vara roliga, men vi får inte vara så roliga att folk inte vill hålla oss i handen när de ska dö. Ibland låter det i media som om kyrkan vore nedläggningshotad. Då brukar jag peka på det här finmaskiga nätet av kyrkor. I hur många orter som helst är skolan borta, affären nedlagd och samhällsservicen uttunnad. Men kyrkan är kvar. Vi är ofta den samhällsinstitution som finns kvar när andra lägger ner. Och så ska det förbli.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kåhagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har ju sagit bort snö.
Svenska kyrkan är en intressant kombination av trosvisshet och öppenhet. I vår tradition är det kyrkan som bär tron med gott självförtroende. Just därför kan kyrkan ha stor öppenhet för individens sökande. Vi kollar inte människors tro. Alla är välkomna att göra sin resa i tvivel eller tro, sökande eller otro. Kyrkan ska räcka Guds goda gåvor till människor, oavsett om de tillhör kyrkan eller inte. Och förstås, bygga gemenskaper där människor kan djupna i tro. Så det är inte konstigt att det blir ett myller av verksamheter. Och det märks ju i mitt eget arbete också. En strid ström av spännande möten och oväntade förfrågningar från möjliga och omöjliga håll. Ibland har jobbet så många beståndsdelar att det känns som att försöka spela squash med en bläckfisk. Halva befolkningen tillhör Svenska kyrkan och är med och bidrar till myllret av verksamheter och till att kyrkan kan tjäna både Gud och människor. Det är stort. Jag är så angelägen om att kyrkan verkligen är öppen och generös som ett uttryck för Guds generositet. Generositet är för mig ett nyckelord om Gud. Kristen tro handlar om Guds väg till oss. Vi behöver inte kämpa oss fram till Gud. Därför kallas kyrkans budskap med ett samlingsord för evangelium. Det kommer av grekiskans glatt budskap. Av evangelium blir man glad, helt enkelt. Om man inte blir det, så är det nog inte evangelium man fått höra, lite förenklat uttryckt. Men eftersom människor är olika så behöver tron många språk. Det finns en musikens tro, en ordens tro, en känslornas tro, en händernas tro och så vidare. När vi möter en bibeltext i vår tolkningstradition så får lekfullheten plats. Det viktiga är inte alltid att avgöra vad som är ett objektivt budskap i en text, utan att vrida och vända på den, tillämpa den i eget liv, i samhället, inte sällan med humor. Det tycker jag särskilt mycket om. Samma budskap med ny form i olika tider. Ibland varierar det väldigt. I mitt bibliotek står en inramad bild av min mor och mig från 22 april 1962. Mor håller mig i famnen vid mitt dop. Det finns en serie bilder från tiden kring dopet av mig i mina föräldrars famn. Så mycket kärlek som strålar ut från dem. På den tiden döptes många barn hemma, så bilderna är från den lilla lägenheten på översta våningen på Lövingsgatan i Jönköping. Där bodde vi tills vi flyttade till Viktor Rydbergsgatan, som kom att bli det jag minns som mitt barndomshem och ungdomens sammanhang. Morfar var präst. Det var han som döpte mig. Mycket i en människas liv är nog berättelser om sammanhang och brist på sammanhang, om tillhörighet och sökande efter tillhörighet. Alla har inte haft samma lycka som jag med hem och familj, men jag ser hur människor kämpar just med att skapa sammanhang. Dopet är ett sådant sammanhang. I Svenska kyrkan döper vi spädbarn, och det är för att visa att Gud kommer till oss innan vi själva väljer Gud. Det är som med den goda förälderns kärlek. Jag är här, du behöver inte leta efter mig. Jag tycker det är synd att tron många gånger blivit alltför ideologiserad. Det blir som att välja en åsikt eller välja ett parti. För mig så är det viktigaste valet redan gjort, och det är att Gud alltid väljer människan. Var och en. Det är det dopet försöker berätta. Slappna av. Gud är med. Lite slängigt säger man ibland att det viktigaste inte är att du tror på Gud, utan att Gud tror på dig. Det ligger en poäng i det. På liknande sätt är det med det vi kallar bön. Ibland låter det som att först ska man skaffa sig en tro och sen kan man börja be. Krångligt. Jag tror snarare att bön är något medfött och att det finns hos de flesta av oss. Men vi skyr det där ordet bön. Det känns för religiöst. En suck av hopp, en tanke av oro som söker sig iväg. Vem är jag att säga att det inte skulle vara bön? Och alla har väl någon gång tänkt, måtte det gå mina anhöriga väl på bilresan i snöovädret. Inte vill jag lägga på någon annan mitt språkbruk, men för egen del har jag inget annat ord för det än just bön. Jag hoppas, och mitt hopp sträcker sig utanför mig själv. Om det hänger ihop med att det är Gud tanken sträcker sig till, det får väl var och en avgöra. Vi ska vara rädda om bönens rum, för där kan människor i väldigt stor olikhet vara samtidigt. Inte minst i konflikttider är det viktigt att kyrkans formulerade böner är skapade så att till och med vän och fiende kan känna sig respekterade, även om man har olika bilder av hur värld och samhälle ska utvecklas. Kommer tro eller bön först? Bön vill jag svara. För att jag tycker mig se det hos människor runt omkring mig. Bön är ett relationsuttryck, och sökandet efter relation är något av det djupaste hos oss. Så bygger vi sammanhang, intuitivt och från livets första stund. För många är bönens relation den som bär mitt i den djupaste ensamhet. Jag var lyckligt lottad som barn. Min mor satt varje kväll vid min säng och vid mina bröders sängar och bad aftonbön i all enkelhet. Det var dags att släcka ljuset och överlämna sig åt sömnen. I kyrklig tradition kallas insomnandet ibland för den lilla döden, för vi övar oss i att överlämna oss åt det okända. Aftonbönen skapade tryggheten där sammanhanget med mor och far och familjen kopplade samman med det eviga sammanhang där Gud bär världen. Tryggt att sova.
Nu blåser vi ut ljusen, stolta stad. För natten har blivit sen och stan en annan stad. Ringer jag en taxi och säger kör oss hem. Och mitt hem det är där borta. Du ser det snart min vän. Nu blåser vi ut ljusen, stolta stad.
På tåg får man överhöra samtal. Både sånt man vill höra och sånt man kanske gärna hade sluppit höra. Men det här guldkornet hörde jag för ett tag sedan. En röst några rader bort sa: universum är oändligt, så det är ytterst sannolikt att det finns liv där ute. Rösten tystnade och la till: och eftersom de inte kontaktat oss, så är det sannolikt intelligent liv. Frågan är vanlig idag. Vi riktar blicken utåt rymden och frågar om det finns liv. Kanske människoliknande liv där. Det är en väldigt spännande fråga. Samtidigt är det lätt att glömma att vi själva lever på den allra mest generösa platsen i universum som vi känner till, jorden. Som ger och ger och som erbjuder mångskiftande möjligheter över enorma ytor. Den slösande välsignelse som denna jord får och ger oss dag ut och dag in, den är värd förundran över alla gränser. På teologisk språk kallas detta för Guds förekommande nåd. Gud ger och ger i förväg innan vi hunnit be om det. Martin Luther sa med sin krassa saklighet: Gud låter det regna över både onda och goda. Så vår uppgift, samtidigt som vi undrar om det finns människoliknande liv på andra platser, är att se till att livet här på jorden är och förblir mänskligt. Och där finns förstås ett och annat att göra, och som går att göra, olika i våra olika sammanhang. Frågan om det finns intelligent liv i rymden ska nog först och främst besvaras med att vi själva ser till att det finns klokt mänskligt liv på jorden. Som mänsklighet har vi alla förutsättningar att använda vår gemensamma klokhet och se till att samarbeta och vara tacksamma över vår olikhet. Vi ser olika saker och har olika förmågor att bidra med. En välsignad plats är denna jord med allt den ger. Och välsignelse är det som jag är övertygad om att Gud vill ge. Jag tycker om ordet välsignelse. Det andas välvilja. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan, skrev ju Per Lagerqvist. Men inte än. Det är roligt och givande att under en kort tid i historien få finnas där jag finns och arbeta med det jag gör. Och framför allt är det meningsfullt. En möjlighet att få ge tillbaka utifrån det förtroende jag fick med den där nyckeln i Bymarkskyrkan som ledde vidare. Varje dag är en bön om att få vara till välsignelse. Och en av de riktigt fina sakerna med prästens och biskopens roll är att just få välsigna som avslutning i varje gudstjänst med Bibelns urgamla ord. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Producent Marie Nyreröd och tekniker Alma Segerholm. Prästen Camilla Liv talade i sitt Vinter 2026 om hopp och varför hon skäms över att hon tyckte det var ett mesigt och blodfattigt ord förut.
Vad ska man göra när en situation ser fullständigt hopplös ut? Man gör något vackert av den. För att man är en människa. Lägger man ner fiolen eller spelar man tills skeppet sjunker? Jag befarar att jag hade slängt fiolen över bord i ett mycket tidigt skede och slitit åt mig en flytväst och kastat mig in i en livbåt för första klass passagerare fast jag åkte tredje klass. Men det är inte den jag vill vara.
Sök på Vinter i P1 med Camilla Liv i appen Sveriges Radio.